Det här är Sydsvenskan.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 321. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap i studion av Fredrik Lindstrand och Kent Leon Jönsson. Grattis på 175-årsdagen.
Tack.
Du som har varit med alla åren, Kent.
Tack, Fredrik. Det var jättesnällt sagt av dig.
Det är alltså Sydsvenskan som fyller 175 år idag, den 8 maj.
Yes.
Det rullar på för Malmö FF, får man säga. Sedan vi hördes senast har laget spelat 2 matcher. 6-0 borta mot Varberg och 3-1 hemma mot AIK. De segrarna ska vi prata om idag, liksom den kommande matchen mot Halmstad. Det finns också all anledning att ta ett lite större grepp på allsvenskan 7 omgångar in i serien.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Här är några saker som är sanna så här på förmiddagen måndagen den 8 maj. Malmö FFs seriestart är föreningens bästa sedan 1949. Och den bästa i allsvenskan sedan Öster 1981. Isak Hesse Thelin har ensam gjort fler mål än 9 av de allsvenska lagen. På 7 omgångar har MFF nästan kommit upp i hälften av fjolårets poängskörd. Och med de här sakerna i åtanke och inte minst de 2 senaste vinsterna så undrar jag nu, Kent, vad är det mest överraskande med MFF hittills i år?
Ja, förutom poängskörden så är det, tycker jag, att det är helheten. Att det är liksom alla spelare har köpt in på Rydströms koncept. Alla ser bra ut. Alla har blivit bättre. Det tycker jag det är ju till stor del måste ju vara tränarens förtjänst. De unga spelarna tar ju kliv framåt. De äldre har blivit pånyttfödda, som det heter. Där imponerar ju Rydström, det måste jag säga.
Du får gärna fortsätta.
Ja, jag kör bara haka i det. Men att relationerna på plan har satt så snabbt. Jag tänkte framförallt på det. Det fanns en sekvens i första halvlek mot Varberg där Hugo Larsson har bollen till höger på mittfältet och så ska han liksom... Han väggar sig över med hjälp av 3 medspelare från högerkanten till vänsterkanten och där i ganska tajta ytor där det ändå är rätt mycket motståndare på samma. Det var liksom inte så att det var en matchavgörande situation på något sätt. MFF hade ju dödat den matchen första 11 minuterna, men det var bara, det var häftigt att se att hur liksom bollen gick som på en tråd. Det säger ju någonting att alla vet vad de ska göra. Och det var ju också det som Sebastian Anasi pratade om inför matchen. Det här med att man aldrig ska vara ensam på plan. Att det ska alltid finnas någon som visar sig. Och att för varje gång du har spelat bollen ifrån dig så ska du liksom se nästa situation framför dig. Och alla ska liksom se att jag är en del i det här laget. Jag måste befinna mig på en plats där någon kan spela mig eller där någon kan spela mig i ett senare skede. Det är rätt häftigt att se. Och när Milos tog över MFF började leda laget där i januari då, i fjol, så pratade han om att om defensiven skulle sitta om 3-4 månader, medan offensiven kanske man inte ser liksom riktigt resultatet förrän om ett halvår egentligen. Men här så, där såg man ju kanske aldrig den röda tråden att offensiven tog de här stegen som att man till slut skulle bli en slutprodukt. Då. Men här har man ju verkligen kommit långt på vägen redan, och jag tycker att det är nästan för varje match så tar de steg.
Men vad är det som Rydström gör då som uppnår den här snabba effekten?
Jag tror att rollerna är väldigt tydliga fast om man har stor konstnärlig frihet, tror jag. Att man är, och sen, så behövs det väl något fotbolls-IQ för spelarna här, man ska säga, för om man är fotbollsromantiker, kanske man säger holländsk totalfotboll från 70-talet. Jag menar, Nanasi, eller Nanasi som man själv säger. Jag ska försöka börja lära mig att säga Nanasi. Och han är ju den typen, så han kan ju vandra flyt över hela planen själv. Han kan ju dyka upp rätt många positioner. Och vi har vi sett innan med Tinnerholm också, som då som någon högerback som är någon inverterad sexa eller åtta ibland. Och det, jag tyckte att så man Tinnerholm, den Tinnerholm som kom från Åtvidaberg, han kom hit först, att han, när han kom hit kände man, ja, men en hydlig högerback som, ja, kan springa upp och ner lite, kan knappt slå ett inlägg, men nu har han ju många fler strängar på sin lyra, och det är ju naturligtvis inte bara Ryströms förtjänst, men Ryström har ju sett en mer komplett spelare i honom än vad man trodde han skulle bli.
Rent, om man tittar bara rent sannolikt, så var, var det ju inte rimligt att ett lag, fjolårets lag som innehöll ändå så pass mycket på pappret bra spelare, att de skulle prestera så här dåligt, fortsätta liksom och prestera på det viset. Men och där kommer ju tränaren till en stor del in, att man liksom skapar en känsla av glädje liksom. Och jag vet inte om man liksom hade, det blir någon slags tankeexperiment, om man hade satt på det mindsetet som fanns i oktober på den här truppen, så hade ju förmodligen inte den vunnit 7 raka matcher liksom. Men det, dels det, och sen att man har tydligare roller, det har ju spelarna pratat väldigt, väldigt mycket om i efterhand då, att man visste inte riktigt vad som förväntades av en på plan i fjol, när det var så mycket tränarbyten och att man ändå kastade runt så mycket om hur laget skulle uppträda.
Och sen får man inte glömma bort, för de har ju satt sina nyförvärv det här fönstret. Men Brusanello framstår som redan nu som allsvenskans bästa vänsterback, och Derek Cornelius är ju också väldigt stark, även om han kanske gjorde sin sämsta match i Djom med tanke på att han orsakade en straff. Och även Vecchia ser man ju mer och mer, tycker jag, för varje match, för att han är ju ett härlig också som han ofta byter med. Men Vecchia har ju någon sån här en liten fin guldkant på sitt fotbollsspel där han kan avgöra matcher på egen hand. Det gjorde han väl rätt mycket i Rosenborg, även i CS då förstås.
Sen har jag grottat lite statistik. Jag var tvungen att gå in och kolla det. Det är väl liksom ingen som är helheten, utan det finns liksom lite detaljer som överraskat mig i spelet. Och det är att, som jag tycker är lite oväntat, att MFF till exempel skjuter mindre, och man kommer till färre avslut. 14,29 avslut per match denna säsongen, och jämföra med 15,9 och 17,9 de två föregående åren. Och man har därtill ett sämre expected goals-värde än både 2022 och 2021. Det är ju dels ett tecken på att man har väldigt, väldigt hög klass då i de offensiva leden, att när chanserna dyker upp så sätter spelarna bollarna. MFF träffar mål betydligt oftare denna säsongen än vad man gjort tidigare säsonger. 34% båda de två föregående åren, och nu är det 45%. Om man liksom ska måla upp något litet orosmoln, så är det väl då att man, den här målfesten som man har haft de senaste matcherna, kanske inte kommer hålla i sig då med tanke på det. Men sen är det väl också lite överraskande, tycker jag, att man har sänkt sitt expected goals-värde bakåt. Att motståndarna skapar helt enkelt färre målchanser. Och det glöms ju lite bort när MFF vinner liksom med 3 mål, med 6 mål, med 4 mål. Att de släpper till väldigt lite chanser. Att det som trots allt kanske har fungerat allra bäst med undantag egentligen av lite slapphet i vissa perioder, som mot Hammarby då i andra halvlek, och kanske lite även mot AIK, och även nu får de ett mål på en straff då liksom. Man slappnar av lite grann och släpper till någon halvchans. Det är ju försvaret, och fungerat väldigt, väldigt bra.
Flyger Kents anteckningar här all världens väg.
Ja, precis, men jag behöver inte ha allt i skallen.
Ja, det är bra. Men hur bra är MFF då? 7 raka, vad säger det?
Alltså med allsvenskan som mätinstrument, det är väl det enda man kan mäta med.
Det är rimligt.
Ja, så känns de ju bra, men annars sedan så har de ju inte mött, jag menar, Häcken, Elfsborg, de som har gått ganska bra. De har inte mött dem igen, de har inte mött Djurgården borta exempelvis. Allt här. Men du kan ju bara vinna den matchen, och vinner man dessutom på ett övertygande sätt som de har gjort de 4 senaste i alla fall. Så kan man, då är det, finns inte mycket mer att önska egentligen. Och är man bra så är man bra, vinner man så vinner man.
Ja, jag tänker så här, om man tittar tillbaka på de framförallt de fyra senaste matcherna då, så Norrköping oerhört missnöjda med sin insats i Malmö. Mm. Hammarby oerhört missnöjda med sin första halvlek.
Mm.
Bytte fyra spelare i paus. Varberg otroligt missnöjda med sin insats mot Malmö. AIK framförallt missnöjda med insatsen i sitt eget försvarsspel. Men jag känner att liksom när man lägger ihop alla de här, det är ju ingen slump att alla är missnöjda med hur de har spelat mot Malmö.
Nej, precis. Så det är ju... Jag satt också och funderade på det när man tittar då på... Ja, Axel Björnström hade ju ingen större match igår. Upphäver en offside till ett av målen och står för ett bedrövligt försvarsspel på Nanasis mål. Men man undrar lite där varför blir det så? Är det helt enkelt för att det går för fort att MFF spelar på en nivå som alla i AIK inte riktigt når upp till? Jag menar, vi kan ta Tihis agerande på Anders Christiansens mål. Okej, det är en jättefin genomskärare av Hugo Larsson. En klassisk tittfint också. Mm. Tittar åt ett annat håll. Det är snyggt, det gillar man. Men Christiansens mottagning är ju jättefin. Men så man kan inte agera så som försvarare. Men det är också svårt att veta det, för att det går så fort när de kommer där och Anders Christiansen är oerhört skicklig på att ta emot de bollarna. Men vad är det som gör det då? Är det slarv i AIK, eller är det som gör att MFF har tur då? Eller det kan ju inte vara det när det är så många situationer i rad. Jag tror i de här matcherna, om man bara tittar på de matcherna som har spelat, så tycker jag att MFF har hållit en nivå, en konsekvent nivå som jag inte kan minnas att jag har sett dem göra på ganska många år. Jag tror nästan vill gå tillbaka till 2014 för att hitta en sån radda matcher där man verkligen dominerar på det viset.
Mm. Nej, men sen, det var väl också det, just det här med farten som Jimmy Durmaz i AIK var inne på efter, att de hann inte göra det de skulle göra. Sen kanske säga en del om AIK, om de ändå Axel Björnström är en startspelare som man känns mer som, vad ska man säga, utan vad Elar kommer tala om, mer på en Sirius-nivå. Att han får en rätt så stor roll i ett AIK där Brännström-tränaren kanske har känt att det är inte så många som springer. Då tar vi in en som kan springa i alla fall. Men det AIK-laget som vi kom till Malmö då kändes ganska ihåligt på många ställen. Men sen också, menar, fart dödar som man säger. Och det gjorde det ju verkligen. Och gjort det i de här matcherna. Det går snabbt och det är snabbt kombinationsspel om man låter bollen göra jobbet. Det är inte så många, om man tittar på en sån som Halit i AIK som liksom ska driva bollen från sin vänster mittbacksposition, kanske man kan säga 30-40 meter. Då ser ju sällan någon göra det. Jo, Hugo Larsson gör det ju då och då kanske, men då gör han ju oftast ännu högre fart från en högre utgångsposition. De låter ju verkligen bollen göra jobbet och det är effektivt. Och sen har de ju extremt många möjligheter också. Alltså, det finns ju alltid någon som är ledig, känns det som.
Det var ju faktiskt två stycken Sirius-succéspelare på plan. Stefan Uvecchia och då Axel Björnström. De hade ju kamperat ihop där den säsongen.
Precis, men Björnström kanske ändå var mer en komplementspelare. Eller sådär, liksom en 8-9 laget i Sirius.
Mm. Så får man se det.
Om man vänder på den inledande frågan då, Fredrik, vad är det som med MFF som är mest väntat så här långt?
Ja, men med tanke på vem som tränar laget så är det väl passningsspelet är väl väntat till väldigt, väldigt passningsorienterat. MFF slår över 100 passningar fler per match än vad man gjorde 21 och 22. Som ni kanske märker här så har jag plockat fram statistik som jämför med de två föregående åren. Men jag tycker det känns lite relevant. Det är lite kul att titta på. Men det är ju de där som jag var inne på tidigare. De här relationerna som man pratar på plan att alla ska vara delaktiga. Ingen ska vara ensam.
Men det blir ju, en del passningar känns ju lite som att det är bara för det är passningar för att fördriva tid lite grann. Ja, men som väntar på vad de ska göra egentligen.
Ja, men egentligen. Det, liksom, man kan ju se... Man kanske framförallt har sett i italiensk fotboll genom åren då, om vi får generalisera vilt här, att om en spelare funderar på en anfallsväg så kan man göra det med bollen vid fötterna liksom, man nästan vandrar lite grann med den, men istället för att göra det så slår man några passningar fram och tillbaka och håller motståndarna lite på tårna. Det är en väldigt förenklad bild av det hela, men det gör ju ändå att motståndarna kan inte vila då, man måste ändå ta ställning till varje passning.
Har du gjort samma observation, Kent? Eller har
absolut, det var det. Man trodde kanske med Rydström att det skulle vara en nackdel, att det skulle bli oerhört tråkigt. För han sa väl själv när han kom hit här att han fick ju kritik från i Kalmar att från gubbarna på läktarna att målet var missan inte på långsidorna. Och jag tycker han har ju blandat det här lite på session tråkiga, men alltså det ger ju, de tar ju sig fram på det sättet på något sätt ändå. De kan växla tempo och hittar ju löpvägarna framåt hela tiden. Och det är väl kanske det är lite oväntat att de skulle få den kombinationen. Och sen jobbar, man får också lägga in, tror jag, att han jobbar i liksom en annan typ av, om man är tisse till liv, så får du ju det här att du kan ju lägga en lång boll på honom, han håller emot och ofta får du en taget effekt, han spelar tillbaka till någon mittfältare som kommer framåt i banan. Han gör ju, ser man ju inte minst ideal, de hänger på honom hela tiden. Men han vinner ju kanske 75% av duellerna ändå.
Han var ju ganska lite delaktig generellt mot AIK.
Ja, men det borde ju
skapade plats åt andra.
Skapade ytor bakom, han var ju delaktig felvän hela tiden, ja. Kändes så. Mm.
Men det är förmodligen ingen slump efter den inledningen han har haft, att de har känt att vi måste neutralisera Kestelin, och då har ju skapat enorma chanser för ja, men liksom titta på Ali och Rex då och så vi ser Ali, Rex och Nanasi första emot Varberg, och så blir det Nanasi, Vecchia och AC mot AIK. Det, liksom, det är ju de som står för i stort sett alla poäng. Och så lite Busanello på det.
Och Hugo.
Just det. Ja, men det är liksom, han drar ju mycket uppmärksamhet till sig. Sen så känner jag att MFF kan få ut ett ännu större spel om man faktiskt lyckas involvera Kestelin lite mer. Jag tycker att hans passningsegenskaper är underskattade. Det finns mycket att hämta där, och att han behöver kanske få komma till lite fler lägen per match och känna sig lite mer delaktig. För man kan nog inte räkna med att det blir som mot Brommapojkarna varje gång, när man egentligen inte har bollen under ordnade former på 90 minuter, och sen så vänder man matchen liksom genom två rappa avslut.
Mm. Var vet vad, kanske målvaktstabber också. Men precis, det fanns ju läge i går när jag kommer ihåg speciellt ett där AC i en halvkontring drev bollen framåt och han start i djupet till din, och det var, kändes som för, i alla fall för AC, en ganska enkel passning att slå till Kiese, som man kanske hade fått i friläge om det allt gått rätt till. Men då valde jag sig att avvakta, samla liksom ihop trupperna så man fick fler spelare, kanske lite så att fuska bort lite tid också. Men jag tror att Kiese mår nog bra att få lite den här djupledsbollen också, för så han känner sig, som jag är inne på, mer involverad i själva chansskapandet så att säga. Det fanns ju rätt, det kom svept in rätt många inlägg också där han var rätt nära, men inte gick ut i hörnflangan typ.
Han ska ju ha cred för sin osjälviskhet, Isak Kestelin också, tycker jag. Veckas kvittering till exempel, den kan ju Kestelin nypa till, men han väljer liksom att inte direkt hoppa över, men att fortsätta löpningen och öppna upp den ytan för Veckia. Och det är smart att ha den kollen, att det kommer någon där. Och sen så är det ju inga vilda protester när Henrik Rydström bryter ut honom mot Varberg heller. Det är, för att säga, inga protester alls när Henrik Rydström bryter ut honom mot Varberg. Där spricker ju hans svit, och det är liksom, föreställer att Henrik Rydström hade bytt ut Cristiano Ronaldo i det läget.
Precis.
Det hade varit gester högt
och
lågt.
Det är ju det som är, det är väl en sån typisk match för en blivande eventuell skytetung känner att här kan jag göra hat-trick på 5 minuter mellan matchminut 87 och 92. Men ändå blir utbytt.
Ja.
Kent, du sa ju här i inledningen att det som överraskar är att, liksom, att alla spelare har köpt in sig på idén och filosofin och så. Men finns det, om man tittar på truppen som helhet, finns det någon spelare som du förväntar dig mer av?
Alltså egentligen, alltså jag förväntar mig, inför den här säsongen så känner man just med Hugo Larsson att ska han bli den här storspelaren som man kanske har sett och på något fotbollsromantiskt sätt kanske liksom drömmer att någon MFF ska ta, så är det ju just i år då ska han visa det. Men det tycker jag, han har ju visat att han är 20% bättre liksom. Men sen är ju en del, om man säger det här, att Det är ju rätt många glada miner på bänken. För det är en del spelare som inte får spela mycket. Jag tror att den halvleken Zidane fick med Varberg gjorde ju gott för honom naturligtvis. Men, och det finns ju inte så många möjligheter att hålla alla vid gott humör om man inte ska spela. Man har ingen cupfinal och man har inte något Europaspel. Det är lite så. Vad var frågan?
Finns det någon spelare du hade eller som du förväntade dig mer av?
Nej, men jag tycker att nästan alla spelare har varit bättre än man kunde förvänta sig. AC är väl den som man tycker har sett sämst ut i förhållande till kvalitet tidigare. Men jag tyckte att han var tillbaka och var förmodligen MFFs bästa spelare. Jag gjorde han sin bästa match tyckte jag, där han verkligen. Jag tror han tänder till lite extra när det är de här stora lagen som kommer på besök också.
Ja, alltså när man får rotationen att fungera så känns det som att det gör ju inte Anders Christiansen mår inte dåligt av att slippa spela borta mot Varberg.
Nej. Sen är det Penja, tycker jag har tagit också väldiga kliv. De närkamparna han vann igår kändes helt i år realistiskt att han hade vunnit i förra säsongen. Lite mer att han det är lite attitydfråga tror jag. Jag tror han har bättre attityd nu och är inte så kanske nonchalant på planen som han kunde upplevas tidigare.
Men det är jag försökte ställa den frågan två gånger utan att Kent svara på den. Kan du svara på den, Fredrik? Finns det någon spelare som du har förväntat dig med?
Ja, men jag tycker nästan att liksom, frågan borde vara formulerad. Det är svårt att säga
en
att
man förväntar
sig mer av någon.
Det får man dåligt svar.
Efter sju matcher, men det är kanske så att finns det någon spelare man kan få ut mer av? Kanske snarare så då. Det var Anders Christiansen, en av dem. Där finns det ytterligare att ta. Han har ju varit så bra som han behövt att vara egentligen. Visst, det har inte synts i mål och poäng, men mot IFK Göteborg borta så sliter han ju enormt till exempel för att hålla uppe spelet och skapa ytor för andra. Han är ju expert på att hitta de där ytorna, stå där bollen ska hamna liksom. Och sen har han haft lite oflyt med några avslut och så vidare, men han kunde gjort fler mål igår också, han har ju ett fantastiskt skott i ribban. Sen Tinnerholm har ju också varit sådär att, där är ju snarare att man kanske förväntar sig att han skulle vara den där backen han en gång var, men han är ju en annan spelare nu, som Kent var inne på lite tidigare nu. Smartare får man väl säga, ett större register, om en så kanske han har tappat lite av det här enorma pulserande löpningarna upp och ner. Det är inte riktigt den typen av ytterback längre. Men det behöver absolut inte vara någon försämring, snarare tvärtom. Sen så har vi Tahali, ja, vassare där också. Kanske borde gjort några mål till. Och Kiss Tillin var vi inne på. Där finns kanske ytterligare lite grann att hämta.
Det var intressant med Alis inhopp igår, för det kändes som att AIK, jag vet inte om det var av taktiska skäl eller om det var av trötthetsskäl, men det kändes som att deras approach var att ligga lite längre ifrån honom för att inte liksom bli bort lurad. Men det innebar att han sprang ju bara förbi dem istället.
Och då inledde han ner kanske med tre sämre bolltouchar. Men sen precis, han vände så snabbt så att han får upp sin matchhastighet på 2 meter känns det som. Menar de rätt så tunga pjäserna där bak i AK och behöver kanske 7-8. Nej, han har ju fantastisk förmåga att vända snabbt. Och så, alltså det är ju som när man har vader och baksidor och lår måste ju kännas för en del AK-spelare kanske som att det här är första innebandy med att få en badmintonmatch på 2 år man spelar. Liksom man haltar ut efteråt.
Ja, det är ju fascinerande att se honom. Liksom. Det är ju liksom en spelare som nästan ensam är värt entrépengen för att han är oberäknelig på det viset. Det är inte, man sitter liksom och tänker när han får bollen, men nu väljer han nog den vägen fram och sen så hittar han en annan lösning. Ja, men det är ju liksom den sista procenten där som han har ju levererat poäng, absolut. Liksom. Man kanske behöver bli ännu mer tydlig med den biten.
Men han har väl snart förbi sin poängskörd på hela säsongen i HF, måste han väl vara.
Ja, men det blir också så, det är liksom inte kritik mot honom, han har varit för dålig hittills, utan det är ju mer liksom, där finns det lite mer att hämta.
Det är ju genialiskt också att använda honom som avbytare, för att det innebär att publiken får valuta för pengarna även i andra halvlek. Eftersom MFF har haft en tendens att liksom stänga matchen i paus de senaste omgångarna. Det är lite kul att ha något att se fram emot.
Ja, nej, men det blir som andra halvlek mot Varberg. Liksom. Det som händer i den halvleken är ju på något sätt inte riktigt på riktigt. det är liksom, ja, men det blir en annan match och det är ju, där kan ju snarare inställningen vara, nu ska vi inte släppa in något bakåt och sen kommer det in några inhoppare som är sugna på att visa upp sig och, men liksom, där har ju till och med Varberg, där är det någonstans Varberg och MFF lite samma inställning. Att MFF vill inte ha något skitmål bakåt och Varberg vill liksom, det är någon slags damage control där bara. Nu ska vi, det ska inte braka samman här.
Nej, men de lyckades in, inte riktigt.
Nej, de lyckas inte riktigt.
Då släpper vi in 3 mål i vardag halvväg till fem. Ja.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Om Elfsborg vinner borta mot Sirius ikväll så innebär det att de går upp på andra plats i Allsvenskan. 5 poäng bakom MFF. Häcken har 6 poäng upp och de tippade toppkonkurrenterna från Stockholm är 14, 15 respektive 16 poäng efter. Har ju både Hammarby och Djurgården en match för godo så att säga. Men finns det några realistiska hot mot ett MFF-guld kvar? Vi har spelat 7 omgångar.
Tidigt ute.
Ja,
men nu, Häcken åkte ju på en rejäl smäll mot Halmstad nu under söndagen. Det var ju liksom bara för att, ska man säga, lök på laxen till den här MFF-festdagen då. Men jag skulle inte avskriva dem än. De har fortfarande en... Jag tycker fortfarande att deras högsta nivå är på samma klass som MFF. Men som bekant är det ju inte... Det är ju sällan högsta nivån som avgör allsvenskan. Man är ju liksom in it for the long run på något sätt. Och det gäller ju att inte gå på de här minerna borta mot Halmstad. Nu har ju liksom... Häcken 2 stycken sådana plumpar och de har ju också Kalmar hemma och de har inte råd med så många mer och de ska in i ett Europaspel så ja, men fortfarande någonstans ett realistiskt hot ändå.
Jag tänker att för Häckens del så kändes det kanske den här matchen mot Halmstad lite illavarslande, eller man ska säga, det var ju även om Häcken hade stort bollinnehav så var det ju kraftigt övertag för Halmstad i bra målchanser. De borde ju ha gjort åtminstone 1 mål till, kändes det som. Medan Häcken, de hade några precis i slutet, men det kändes mer som en effekt av mycket folk i straffområdet än något annat.
Mm. Ja, men det är också, finns ju det här, det finns den här underlagsaspekten att ta hänsyn till. Alltså MFFs sämsta prestation i år är ju på konstgräs. Sen har man ju haft 2 gräsmatcher borta och det som Häcken presterade igår är ju på en plan som de sågade fullständigt. Men det är ju svårt att veta vad Häcken vill spela på. De tycker ju Strandvallen är en skitarena också. Liksom. Så att, det blir ju svårt för dem ute i Europa i sommar om de liksom förväntar sig konstgräsplaner. Då. Men där har ju inte riktigt sett vad MFF, hur väl de fungerar där. Och de lyckades ju inte slå Djurgården i kuppen heller på konstgräs. Då, om man ska liksom hitta någon slags negativ angle här nu då.
Ja, men sen är det väl också den vanliga aspekten. Man har jämfört med Häcken så har ju MFF inte många skador, kan man säga. Inte många skador som liksom påverkar startelvan. Och det är väl en sak som kan, flera skador kan ju naturligtvis förändra läge. Och sen gör man lite lika dåligt. Vi får ändå förvänta oss kanske att Hugo försvinner. Det kan vara någon spelare till fortsätter med stor Kiese Thelin på låt säga 15 mål efter våren så kanske han får anbud i alla fall. Så att gör man ett lika dåligt sommarfönster som man gjorde förra året, då blir det naturligtvis problem. Det tror jag. Men sen andra sidan så vet man ju redan att Pontus Jansson kommer hem och han kommer väl tillföra en del.
Mm. Ja, men det, visst, man kan ju titta på MFF-strupp, men sånt här ger ju förstås eko ut i Europa att spelarna presterar på det här viset. Och, jag menar, Nanasis allsvenska inledning och förra årets allsvenska avslutning för honom borde ju rimligtvis ha liksom skapat ett visst intresse. Och sen är jag ju fortfarande inne på det där att ja, men, vi har en vänster fotad mittback som spelade i det kanadensiska landslaget i Malmö FF. Jag menar, vilken europeisk klubb skulle inte vilja ha en sån, eller vilken europeisk klubb, Manchester City kanske vill köpa honom, men jag måste säga, om man tittar, det är liksom någon slags mellanskikt, holländska klubbar på övre halvan eller någon Bundesliga klubb och där vill jag nog slänga in Bussanello också där. Och där har MFF chans att göra rätt mycket pengar under en säsong där man riskerar att göra ett ganska kraftigt minusresultat då, eftersom Europaspelet saknas, och i en säsong där man har öppnat allsvenskan så starkt och kanske känner att vi kan nog offra någon spelare här då.
Men Bussanello skulle han få sitt italienska pass som man uppenbarligen vill ha med italienska rötter, då blir han ju ännu mer attraktiv för många klubbar inom EU.
Närmast för MFF så väntar ju bortamatch mot Halmstad då, ett lag som baserat på resultaten så här långt får betraktas som ganska oförutsägbart. Vi ska prata om den matchen alldeles strax, men först så vill jag fråga er detta. MFFs tre kommande matcher är alltså då Halmstad borta, Häcken hemma och Elfsborg borta. Är det så att säga sista chansen för resten av allsvenskan att bromsa MFF?
Kanske, alltså skulle MFF vinna samtliga tre så tror jag att det blir problematiskt för de andra att komma i fatt. Men och det här vanliga som man alltid brukar säga, som är en halvsanning i alla fall, 0-8 derbyna tar ju enorm kraft, och det kommer ett par sådana också i de närmaste omgångarna. Det sliter hårt på lagen och oftast blir det lite oväntade resultat. Alltså jag räknar inte in BP där, kanske man snart får börja göra i sig eftersom de går bättre än väntat. Men det är svårt. Om de vinner de här tre matcherna, om man har 10 raka vinster, då har man hälften av de poängen som behövs för en topp 3-placering efter en tredjedel av serien. Ja, då tror jag det blir svårt om MFF sköter sina kort rätt. Men vi vet ju inte heller att sommarfönstret kanske innebär att Rydström också försvinner. Det finns ju inga garantier för det. Så att en match för taget.
Ja.
Ja. Ja, men de bortamöte, eller hemmamöte Häcken, bortamöte Elfsborg, sen så är det ett dubbel bortamöte i Stockholm. Jag har inte hela spelschemat i huvudet, men jag har för mig att det är Djurgården och AIK på rad där borta i juli. Kanske att det är någon hemmamatch emellan, men ja, där är väl liksom något slags lite allsvenskt hopp. Men jag, när jag tittar på det och hur jag tycker det har sett ut hittills, så är det ju, det är ju svårt att inte få känslan av att det här kan bli rätt trist i hösten. Om man inte är intresserad av liksom nedflyttningsstrid. För där kan det bli jäkligt tajt. Och där kan det ju vara storklubbar involverade också.
Precis. Europaplatserna.
Ja, just det.
Ja. Som tidigare nämnts så är då MFFs nästa uppgift Halmstad på Örjans Vall på söndag. HBK följer ihop fullständigt i Borås i onsdags, men kom tillbaka genom att besegra Häcken med 1-0 på söndagen. Och tidigare har de vunnit hemma mot AIK och Djurgården, och frågan är ju om de kan skaka MFF.
Ja, det är ju, Halmstad är ju lika mycket att skylla för att serien eventuellt håller på att dö som man med FF då.
Men kan de skaka MFF?
Ja, men alltså nu, jag menar, den här planen, Örjans Vall, den kommer ju se ut som en gräsmatta efter tre dagar av Roskilde-festivalen. Men
Häcken tyckte jag den såg bättre ut nu än vad den gjorde förr i tiden. Då var det ju alltid...
Ja, men nu, alltså fotbollsspelare generellt sett är ju, som jag var inne på tidigare med Häcken, och att de gnäller över rätt så perfekta gräsplaner. De är ju mer bortskämda med underlag. Det ska vara som ett balsalsgolv, ett marmorgolv, utan att man kan hacka i plastisk sorts eller typ. Ja, men jag tror att de kan skaka i MFF, men jag tror att de har fler vapen än vad Varberg hade, och planen kommer att se ut kanske ungefär likadant som den i Varberg. Och jag tror de... Nu tycker jag Jocke Persson har rätt stor taktisk förmåga i sig, men det har väl de här Haglund och Pelle Olsson också. Men jag tror allting kommer att handla för MFFs del om koncentration och attityd och noggrannhet. Då tror jag att man har ju en hygglig vinstchans, skulle jag vilja säga.
Ja, men det är just det som är det liksom varit det häftiga att se, med att de varit så dedikerade till uppgiften och inte slarvat med någonting, vilket ju är lätt hänt när man möter liksom, ja, inte så flashiga motståndare på bortaplan. Och, ja.
Och det är väl en chans till rätt så stort bortafölje också. Mm. Halmstad är ju ännu närmare Varberg och det är en söndagsmatch i 17.30, men det är ju ändå väl en och en halv timmes bilresa bara. Så att det, jag tror att de får bra stöd och de har ju, som matchen sett ut nu, så kan ju slänga in någon fräscha spelare om du vill.
Ja. Kommer de att göra det då? Eller kommer Rydström att göra det?
Jag tror Rydström är liksom lite mycket som Pep Guardiola. Han kör Kevin De Bruyne hela tiden, Hugo Larsson. Och sen kör han bara på så på något sätt. Jag tror stommen kommer att vara ganska identisk. Han har bara bytt på ytterpositionerna i stort sett väl. Mm. Det är kanske Tinnerholm som kanske går in istället för Cisse, möjligen.
Mm. Det känns ju inte heller jätteschysst mot Cisse i sådana fall. Det är ju en liten klurig
situation. Fredrik, det här professionella fotbollsspelare.
Ja, men det är, ja, men det är kanske inte, ja, schysst kanske var fel ord, men det är ju nästan lite, det är, ja, nej, jag vet inte.
Men för att återknyta till det som du pratade om tidigare här, Fredrik, med förväntningar och så, och att Tinnerholm kanske har haft en annan effekt på MFF än vad man såg framför sig. Kan liksom Ceesays lyft ha bidragit där också? Alltså att det märktes inte så mycket de här matcherna när Tinnerholm inte har varit med.
Jag förstår inte frågan. Så invecklat. Mm.
Ja. Du kommer ihåg vad du sa om Tinnerholm.
Ja, det minns jag.
Ja. Ja. Och då tänkte jag att den förväntningen som du gav uttryck för var att Tinnerholms inträde i MFF kanske skulle ha märkts av tydligare.
Mm.
Och då tänker jag att en del av den förväntningen är att när Ceesay har spelat så har det inte märkt så stor skillnad som man kanske hade trott.
Nej, men det jag tror kanske snarare det beror mer på systemet. Att det är liksom lätt att hitta rätt när man kommer in. Jag tycker liksom det är ingen av dem som har varit ersättare, även nu då, om det inte har varit så himla många, har liksom fallit ur ramen. Det är väl egentligen borta mot Brommapojkarna som det inte riktigt har stämt. Men då stämde det ju andra sidan inte för någon.
Och då tar ni ändå ut Hugo Larsson, som jag tyckte kanske var den bästa MFF första halvlek. Så tar ni ändå ut för att förändra matchbilden just med BP. Men sen här med rollen, som du säger, menar, det känns ju rätt tydligt att högerbacken ser ut ungefär på samma sätt, alltså positionsmässigt, att man vrider fyrbackslinjen och den kanske blir en trebackslinje i praktiken, och högerbacken är lite mer 10 meter högre upp i utgångspositionen än vänsterbacken är. Och det ser väl likadant ut både när Ceesay och Tinnerholm har spelat.
Om man tittar på vänsterbacken då. Skulle Martin Olsson behöva spela någonting? För det känns, är det någon spelare som, det skulle inte förvåna om Busanello är den första MFF-fan som blir avstängd. Ja. Han är den enda som står på två varningar till att börja med.
Precis, men ska man inte, då kan man väl bara vänta in den varningen, för jag tror han är så viktig för det här spel. Så att Martin Olsson känns ju inte som en 90-minuters man i alla fall. Och sen du nämnde inte Jonas Knutsson alls.
Nej, det gjorde jag inte.
Nej.
Det känns inte som att han står inte först på tur.
Nej, det gör han inte.
Nej, men jag tror inte vi får se många förändringar i den elvan. Jag skulle inte bli alls överraskad om man ligger kvar med precis samma lag. Och liksom, jag tror en stor anledning till att spelet har sett så bra ut de senaste matcherna är att man har varit konsekvent med mittfältet då. Ja, minus AC mot Varberg då. Men att man faktiskt man låter spelarna lära känna varandra lite bättre i skarpt läge hela tiden, och fortsätter man växa av det.
Jag tror nästan man får gå tillbaka till, nu kan jag inte det här är bevis, men till lite som Tom Prahl-tiden, liksom att man sätter en grundstumme ett block och så låter man dem spela på något sätt. Vad säger du, Fredrik, om detta? Fredrik H.
Och så bryter man sig lite som möjligt.
Ja, eller? Lite så. Och man byter på vissa positioner. Och man har den här röda tråden rakt igenom laget på något sätt. Men sen kommer naturligtvis när Pontus Jansson kommer hem, så kan ju mycket av det här förändras. Och då vet vi ju inte det kan vara förändringar hit och dit också, som du själv var inne på med Cornelius, kanske inte kvar, så att det kanske, Lasse Nielsen har ju sån, vad ska man säga, stark överlevnadspotential i Malmö FF på något sätt.
Om man tittar på de matcherna som MFF har spelat hittills, vilken tror du blir, alltså, vilken kommer Halmstad matchen mest att likna till sin gestaltning?
Det är lätt, som jag var inne på tidigare, att det liknar Varberg-matchen, men jag tror också att det är ju rätt så lätt att, jag tror Rydström har ju det där taktiska ögat, han bryr sig lite mer om hur motståndarna ser ut än vad man kanske tror. Det är inte bara så att vi ska spela vårt spel, bla bla bla, utan man har Halmstads starka och samtidigt svaga punkt är väl Andreas Johansson 41 här. Får han liksom stå rättvänd och bara nicka bort bollar, men får man mycket rörelse runt honom, så tror jag att man får jättesvårt att hinna med.
Ja, men det var ju liksom Elfsborg liksom föredöme i hur man ska luckra upp dem, i alla fall de avslutande 45 minuterna. Om jag får gissa vilken match är mest lik, så skulle jag kanske nog tro IFK Göteborg borta. Att den, om man bara ska ta en match som den förmodligen kommer att likna mest.
Det var min tanke också, men jag vill inte ställa en så ledande fråga.
då tänker vi liksom rätt så typiska 4-4-2-klubbar i mångt och mycket. Ja, varför inte? Men jag tycker Göteborg har lite mer de spets kanske ändå, trots allt, än HBK. Mm.
Nu ja. När de har börjat göra mål.
Ja, men i grund och botten. Väl. Ja. Det handlar nog mycket om självförtroende, tror jag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Har ni några tillägg?
Ja, men jag har retat mig lite på under det senaste jag spelade in att jag inte en sån där präktig passus av mig här nu, men det är lite tanke på den jag skrev en krönika från träningsläget till Spanien som jag fick lite skäll på, där jag tyckte att det var för dåligt av de allsvenska lagen att inga tog tåget till bortamatcherna. Men så glömde jag ge Hammarby cred för att ha tagit tåget till Malmö, och de missade ju att göra intervjuer efter matchen då på grund av att de skulle hinna till stationen.
Också kanske för att de inte ville.
Ja, precis. Det hade säkert gått att hinna det. Men SJ hade väl kunnat vänta på dem. Det är väl liksom inte så att komma i tid. Det är speciellt noga för dem ändå. Men, det ska man ju hedra. Vi får se om MFF kan anta den upp. De tog ju inte Öresundståget till Varberg till exempel. Det är ju svagt.
Jag har åkt upp dagen innan till och med. Mm. Då har de verkligen kunnat ta tåget.
Precis. Ja, visst.
Men det är väl lite så.
Då är man ändå någorlunda säker på att komma fram i tid.
Ja, precis. Och Halmstad, där stannar ju både SJ snabbtåg då och Öresundståget. Så det finns ju liksom inga undanflykter kvar. Det är avspark 17.30 en söndag.
Ja.
Mm. Ja, det var ett statement.
Ja. Mm. Är det oroväckande för det, liksom din...
Jag tycker att det gick
så bra för Hammarby, tänker jag.
Nej, men där får jag ju ytterligare stöd i min krönika då, att det här med träningsläger är överskattat då. Hammarby, ingen klubb var längre på träningsläger. De var över 3 veckor tror jag de var i Spanien. Har inte sett någon större effekt då. Tränar de på fina gräsplaner där nere. Hur bra har det gått för dem på gräs här? Nej, inte så jättebra.
Nej, de skulle tränat på konstgräs. Bara.
De kunde ha varit kvar på Årsta.
Ja. Nej, då rundar vi av där då. Ja, Kent, vi är mycket tacksamma för att du hoppade in här under Max Wimans...
Det var jätteroligt.
Ja, han kommer tillbaka med en fullödig rapport från sin ledighet nästa gång. Det här har varit avsnitt nummer 321 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har ett sällskap av Fredrik Lindstrand och Kent Lejon Jönsson och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss, hej hej!